Hej och välkomna till NBA-podden. Jag är Jesper Karlsson och med mig som vanligt Niklas Hovbrant. Podden hittar ni på de vanliga ställena, iTunes, andra podcastappar, Soundcloud och svenskafans.com. Följ oss på Twitter, @NBA-podden. Och idag hade vi tänkt att göra en preview på slutspelet i väst. Och samtidigt som den här podcasten kommer ut, kommer det även komma upp ut en artikel där jag, med en viss hjälp av Niklas, har satt betyg på lagdelarna hos slutspelslagen i väst. Men innan det så måste vi prata om den sista match, sista dagen, sista kvällen kan vi nästan säga.
natten svensk tid.
Ja, jag vet, det var det jag tänkte, jag ville säga egentligen. Av grundsäsongen, där det är Kobe Bryants sista match, Golden State Warriors, vann 73 matcher, slog nytt rekord. Men det är inte det vi ska börja med, utan vi ska börja prata om, ja, vi fick en fråga på Twitter, nämligen om mina man-crushes.
Baserat på förra podden.
Ja, någonting nämnde vi i förra podcasten om man-crushes.
Oklart hur vi kom in på det ämnet just, men jag vet inte. Vill ni veta, gå tillbaka till förra podden och lyssna.
Ja, hur vi kom in på det här ämnet, ja, för det vet jag inte. Nej, men så fick vi, är någon som undrar så kan vi fråga på Twitter. Och vi fick en fråga på Twitter om vilka mina man-crushes var. Och jag svarade vilka mina man-crushes var. Och jag kände väl, efter jag hade förklarat vilka det var, så kände jag att jag behöver förklara mig lite själv om de här man-crushes.
Du kände att förklara dina man-crushes på 140 tecken, det räcker inte.
Nej, det räcker inte. Och varför de här finns och så vidare och så vidare.
Det kan bli lite fel eller misstolkas på så lite text.
Ja, så att mina tre man-crushes som har, kan jag väl säga. Det är ju en ung Harrison Ford. Det är Adam Scott, golfspelare. Och sen även Justin Verlander, men för några år sedan.
Inte nu.
Inte just nu, för jag har inte följt honom på sista tiden. Jag hade inte gjort med Adam Scott heller, och jag har inte följt en ung Harrison Ford heller på sista tiden. Men
du kan nämna att Justin Verlander är en pitcher i MLB, alltså baseball.
En baseballspelare, precis, som spelar i Detroit Tigers och var den bästa pitchern i ligan för 3-4 år sedan någonting. Och det var då, vi hade någon stint där när vi följde baseball. Och
ja, vi har haft en baseballsäsong också. Utöver NBA.
Mm, som kom in där. Och då var han jävligt bra helt enkelt. Och, men man crushes. Det är inte så att jag... jag tycker de ser bra ut. Jag tycker de ser väldigt bra ut. Det är ju den största anledningen egentligen.
Du är inte attraherad av dem.
Nej, det är jag inte. Är jag avundsjuk på dem? Ja, det kan väl vara lite. De ser väldigt bra.
Men det är inte, som sagt...
Det är inte kärleksmässig attraktion av dem.
Och det är inte enbart utseende. Det här är ju ganska framgångsrika personer på ett eller annat sätt.
Det är ju någonting med utseendet och att de är framgångsrika på en gång. Och, jag vet inte. Är ung Harrison Ford. Mycket, väldigt manlig ser den ut att vara. Och jag tycker det ser väldigt bra ut.
Vi ska väl poängtera att typ... Att det här kom fram, för jag vet inte, det är ett antal år sedan. Jag tror det var när vi satt och kollade på någon, det gick som det gör då, en gammal Indiana Jones-rulle på tvn någon gång. Och då kröp det fram av någon anledning.
Fan vad snygg han ser ut. Ja, och så är Adam Scott och golfare, lite mer renrakad än Harrison Ford. Men stilig golfare helt enkelt. Ja. Och Justin Verlander, som sagt, var bäst på baseball. Så det är någonting med att de är bäst på det de gör och ser bra ut. Och jag kan behöva förklara mig mer än så.
Jag vet inte. Det är så här, Adam Scott, så här, du har spelat golf väldigt länge. Och han är väldigt bra på det. Det är, så här, det är en rimlig förebild. Så Justin Verlander var inne på baseball, han var bäst. Det är rimligt. Det är svårare att förklara fram en skådespelare.
Ja, men han ser bara väldigt bra ut helt enkelt.
De andra är lättare att försvara. Ja. För mig, från ditt perspektiv.
men Harrison Ford ser bara jäkligt bra ut, tyckte jag. Men då har jag fått ur med det i alla fall. Men igår, sista NBA då helt enkelt.
Tillbaka dit alltså.
Ja, precis. Ja, men sista kvällen / natten av grundsäsongen. Alla lagen spelade. Och det var ju två main storylines. Det var ju att det var Kobe Bryants sista match. Och att det var Golden State Warriors som hade chansen att vinna 73 matcher och slå nytt NBA-rekord i antalet vunna matcher på en säsong. Och vad jag kände, jag tyckte Kobe Bryant-grejen tog över lite. Golden State slår nytt rekord. Eller vad kände du?
Jag hade, alltså, jämför man liksom inramningen på båda de matcherna så hade jag nog förväntat mig mer av Golden State-matchen än vad det var. För att det är ju egentligen en större grej än att en enskild spelare går i pension när det spelar sin sista match. Även fast det var Kobe Bryant. Det här är liksom det här historiskt bästa rekordet i NBA:s historia. Det är jättestort, men jag vet inte riktigt om man har fattat den eller för, och det är liksom jag vet inte om inramningen dämpades lite för att de har ett slutspel som liksom drar igång om ett par dagar här bara. Jag vet inte, men jag håller också med att Kobe Bryants avsked det tog fokus, det stal fokus på något sätt.
Jo, men det var det man såg i sociala medier efteråt och även ja, sportsidor överlag liksom. Det var Kobe Bryant gjorde sin sista match. Och, ja just, ja, dessutom slog Golden State Warriors rekord.
Alltså, by the way, bara.
Ja, men det var lite så. Men vi kan väl bara prata lite om Kobe Bryants match. Han gör 60 poäng i sin sista match.
Han vilket gör är, 60 poäng!
Det är rekordet för den här säsongen. Det är, jag tror det är hans sjätte 60-poängsmatch i sin karriär. Mm. Och han gör det i sin sista match. Det ska noteras, han tar 50 skott den här matchen.
Vilket också är typ det mesta en spelare har tagit i en match, typ 83-84 någonting.
Ja, så att det är löjligt vad skott han tog. Och jag tror hans kommentar efter den här matchen var: under hela min karriär har jag fått leta, eller liksom tjatat på folk att de ska passa mig. Det behövde jag inte ikväll.
Nej, han sa att ikväll var det tvärtom. De sa passa inte. Skjut istället.
Så att han... Det är en jäkla inramning. Det var, jag tror snittet på en biljett var $1,400 för den här matchen. Ja, mycket pengar helt enkelt.
Ja.
Och massor med kändisar som var där.
Ja, och det är ju så mycket mer än bara själva matchen. Alltså, jag som satt och kollade på League Pass, alltså innan matchen var det hur länge som helst. Efter matchen var det också jättemycket att titta på. Det var ju liksom hyllningarna till honom. Börjar ju liksom innan matchen. Och du kan ju tänka dig så här, Kobe Bryant sitter på bänken. De visar filmer med highlights från hans karriär och folk som liksom som hyllar honom. Och så sitter han på bänken och väntar på att få spela match. Och så har han typ 18 kameror i ansiktet på hela tiden.
Mm.
Och sen ska han gå ut och spela match efter det.
Jo. Det var det jag funderade på när, just när den här, med all den här inradningen. Hur känns det där egentligen?
Ja.
Hur är känslan hos Kobe Bryant? Ja. Det är det sista jag gör.
Ja, det måste ju vara... Han har spelat NBA i 20 år.
Ja, jag förstår att NBA-spelare liksom efter sin karriär att det kan vara tufft. Ja. För att det, jag tror det blir en sån tomhet hos dem.
Det måste vara en så jävla omväxling från att gå... Alltså, jag tror man är ju liksom... Så här, lever man NBA-livet, då är det så här... Du är i rörelse ständigt.
Mm, och sen bara tar du stopp.
Ja, sen bara... Jaha, nu då? Ja, nej, men det märktes väl i början. Han var lite tagen av liksom inramningen och allt som hade skett innan. Han missade sina 5 första skott, tror jag. Men sen, han sköt väl kontinuerligt genom hela matchen. Han var typ 6 av 21 från trepoängslinjen. Så han sköt väldigt många dåliga trier.
Mm. Jag tror han blev slut ändå 22 av 50 från golvet. Så det var ändå hyfsat respektabelt.
Ja, det kunde ha blivit värre.
Ja, precis. Det kunde ha varit värre.
Men det bästa med matchen var väl ändå att det så här, hade han gjort 60 poäng i en match, han hade tagit jättemycket, men Lakers hade förlorat med 15 poäng. Det hade inte betytt samma sak, men det här blev ändå en värdig avslutning. Det är ändå Kobe Bryant. Vi ska säga, Lakers ligger under med 10-15 poäng i stort sett hela matchen. Men det är Kobe som går på en streak, tar dem tillbaka. Och sen han som sätter en trea som får att de går upp i ledningen. Och sen sätter han straffkastan för att behålla den ledningen sen. Så att det är han som avgör den här matchen också, vilket är väldigt passande för hans så här, som representation över hans karriär.
Nej, men överlag, det har väl varit lite utdraget den här hela soppan. Eller soppan, hela den här med att Kobe Bryant går i pension, tycker jag. Det har varit lite väl mycket på något sätt.
Ja,
om jag får vara lite så.
Jag tror det är någon sån skämt på Twitter, typ att bara, aha, Så här, imorgon så får vi ett pressmeddelande från San Antonio Spurs PR-avdelning att Tim Duncan har gått i pension.
Ja, men det, det här kommer vara lite mer low profile, ja, om han går i pension.
Ja, lite så kan man säga.
Ja, alltså det blev lite uttjatat har det varit, men det var ändå en fin avslutning.
Ja, så är det ju. Och det var bara så passande. De hade en intervju så här, som Kobe hade gjort i halvtid, eller det var inspelat sen innan. Och det var bara så här, bara, hur kan du se tillbaka på? Du har vunnit scoring-titlar och så här, du har vunnit fem mästerskap. Bara, hur kan du se tillbaka och liksom värdera det? Han bara, jag skulle ha vunnit 7. Mm. Det var ändå hans enda svar. Jag skulle ha vunnit 7.
Mm. Ja, men det var väldigt spännande. En kompis har frågat så här, men såg du så här, Kobe Bryant spela sista matchen i natt? Mm. Jag bara, jag vet det. Och då frågade, men var inte Kobe Bryant en rätt, vad säger en bitchig spelare när han spelade? Han var rätt ogillad ändå. Varför gillar folk honom nu? Och var liksom, det där stämmer inte med honom. Liksom, han är lite inte det. Han liksom tittar på sportklipp på Facebook, ja, typ, när det kommer upp. Så här, lite sådana grejer.
Klart begränsad liksom.
Jag vet inte så mycket egentligen. Och då var det väl svaret, då jag sa väl var att han helt ändrade inställning under den här sista säsongen. Vill att folk ska ha en bättre avslutande bild av honom.
Mm.
För under sin karriär, då var det så här, kommer du ihåg, han fick någon sån här fråga, varför har du inte så många vänner i NBA? Ja, då sa han det, nej, titlar väger mer än vänner. Så att han har väl inte alls liksom fått liksom att han är lite egoistisk och så vidare och så vidare. Så han har ju ändrat bilden av sig på något sätt. För nu den här avslutande bilden man har av honom, den kommer vara att trevlig kille på något sätt ändå.
Ja, och liksom, det går ju inte att tycka något i de här typ avslutande intervjuerna och allt. Liksom,
det går inte att tycka illa om.
Nej, det är jättesvårt. Och liksom, när så många är runt om i ligan som bara hyllar honom i skyarna. Så att det är svårt att ha något annat intryck. Sen, någonting jag tog med mig från mig, jag satt ju, det är typ den enda match jag kollade typ mindre på basket än jag kollade på mellanklippen när det var pausat. Det är någonting som jag har aldrig tänkt på innan, men som jag tänkte, undrar om folk har tänkt på det. Alltså, hans förnamn, Kobe. Hans föräldrar kom på den när de satt på en restaurang och såg att det fanns Kobe Biff. Och så sa de, det är ett bra förnamn. Det har jag aldrig slagit mig förut.
Ja, men han är väl död. Han är döpt till Kobe Biff. Ja. Och det är väl, är inte det oxar som är matade med hummer?
Ja, men det är något så här, det är så jättefint kött. Och
det, ja, jag det tror ska det. De är matade med hummer eller någonting. Ja, det är helt
i alla fall superspeciellt. Och svindyrt.
Ja, när du säger det så är det lite skumt. Men ja. Nej, men som sagt, en värdig avslutning för en av de bästa spelarna inom tiderna i NBA, så kan man väl säga.
Ja.
Ja. Vi måste prata lite om Golden State också då. Så slog Chicago Bulls rekord från säsongen 95-96. De gick 72-10. Golden State Warriors gick 73-9. Och det såg lite tufft ut i slutet här när de hade förluster mot både Minnesota och Boston Celtics. Men avslutade starkt, vann de avslutade matcherna här mot San Antonio båda gånger.
San Antonio och Memphis, va? Det var fyra matcher med två lag.
Precis. Och det är en rekord som
det är svårt att ta i perspektiv lite. Det är det ju.
Ja, jag vet inte, för att det känns liksom som att men det där händer. Men jag tror vi kommer fatta i juli hur stort det här är egentligen.
Ja, typ.
Jag tror inte vi fattar det nu riktigt.
Nej, och sen det här det har ju ändå pågått under hela säsongen också lite grann, att det är inte så att de här sista matcherna bara, kolla vad jag har kommit på. De kan nå så här, Chicago Bulls rekord om de går så här och så här. Utan det är ju sen de började starta säsongen 24-0 så har det här funnits i bakhuvudet hela tiden.
Ja, nej, men det är snabba rekord. 24-0, bästa starten på en säsong någonsin. 34 vinster, eller borta vinster, nytt rekord. Första laget någonsin att inte förlora back-to-back-matcher. Första laget att inte gå under en säsong och inte förlora mot samma lag två gånger.
Typ en, har man inte en sån winstreak från typ förra säsongen på hemmaplan på typ 54 matcher eller något också.
Precis, det är också nytt rekord. Ja. Och det är som sagt väldigt, väldigt imponerande. Och när man tänker Golden State Warriors, vi måste ju tänka lite Steph Curry helt enkelt. Och
det är svårt att undvika.
Den säsongen han har gjort, den är också så här, det är så ofattbart bra, så jag tror inte man fattar det heller.
Den är löjlig på väldigt många sätt. Och alltså, om vi börjar med att titta på det individuella rekordet han slog i den här matchen också. Det var ju hans jakt på 400 trier på en säsong. Så här, sätt det i relation till hans, när han slog rekord förra säsongen med 286 trier.
Ja, som var ett NBA-rekord. Någonsin var det över 300. Nej. Han är ensam med 300 och 400-klubben.
Ja, så jag tror jag såg någon så här, i Kobes rookie-säsong så var det typ 8 lag i ligan som inte kom upp till 403. Kobe, ja. Eller liksom, Steph Curry har gjort det själv.
Ja, men tittar du på vilken säsong han haft. Han snittar 30 poäng, nästan 7 assist, drygt 5 returer, 2 steals och 5 trier per match. Han är liksom 37-5-5. Den klubben är ingen som är i närheten om, kan vi säga.
Nej, och inte när du jämför med säsongen. 50% från golvet, 45% från trepoängslinjen och 90% från straffkastlinjen. Och kombinera de två.
Ja, det är en så unik säsong så att det är helt, helt löjligt. Och fortfarande, det som är så mest imponerande nästan. Han är en liten tunn kille för honom, det vi ser.
The baby-faced assassin.
Man, att just att komma ifrån det, att tidigare har det varit liksom monsteratleter som har dominerat NBA.
Ja,
det är bara, det är det inte nu.
Det är bara den här klockrena jämförelsen mot, det är bara, ta Michael Jordan det året de vann 72-9. De snittar typ lika mycket poäng per match. De snittar typ samma från golvet. Men det är ju helt olika spelartyper. Jag tror Michael Jordan den som sköt typ 1,43 per match eller något. Stephen Curry, eller sätter då, ska vi säga. Och Stephen Curry sätter liksom 5. Och de är inte lika på jättemånga sätt. Rent hur de gör poäng och liksom vad deras styrkor är.
Nej, och man undrar ju, kan han bli ännu bättre till nästa säsong? Går det att vara bättre än så här? Jag vet inte.
Han tog ju ett steg redan liksom från förra säsongen. Som det kändes som att han var ju bäst egentligen då också. Så att, ja, jag vet inte. Jag tänkte säga, men fortsätter han, då blir det ju tråkigt. Då måste ju någon annan steppa upp, kan man tycka.
Men något jag ändå noterade igår, när andra NBA-spelare hyllade Kobe Bryant. För att de tre avslutande var Pau Gasol, Lamar Odom och sen, vad heter han, Jack Nicholson. För det var liksom, det var två gamla Lakers-spelare och Jack Nicholson.
Som har sett typ alla hemma.
Alla Lakers-matcher, ja. Jättefan liksom.
Ja, typ väldigt länge.
Mm. Men innan det, inte Lakers-spelare, då var det nästan lite i ordning beroende på hur bra de var i NBA. De kom. Och de två avslutande spelarna som hyllade Kobe Bryant då, det var Steph Curry och LeBron James. Men vet du vem som var sist av dem? Den som var liksom den största stjärnan av dem?
Ja, det
var LeBron James.
Ja, det var inte Steph Curry.
Det var LeBron James. Så det har ju varit lite diskussioner här. Vems liga är det här? Är det Steph Currys eller är det LeBron James? Och jag måste väl nästan säga nu att det börjar bli Steph Curry som det inte redan är det. Men just att LeBron James var sist där. Jag vet inte om folk kanske fortfarande tycker att det är LeBron James liga.
Ja, men sen är det väl också lite så här, väg in det med relationen med Kobe Bryant. LeBron har ju varit i ligan mycket längre och måste ha en mycket tätare relation med Kobe och har liksom har mer erfarenheter av honom än vad Stephen Curry har. Det finns någon slags logisk förklaring där också. Mm. Men, och det är väl samma liksom, att man får applicera. Det här har varit LeBrons liga i väldigt, väldigt många år och det är ju så, han har ju inte blivit så sämre så att man bara kan ta den från honom och ge den till någon annan. Det är det att någon annan kanske har gått förbi honom nu, men det är fortfarande svårt för att liksom slita bort den för att leva igen på något sätt.
Ja, det är så, han har varit bra så pass länge och Steph Curry har väl varit bra i bara 2 år.
Tre, om du vill liksom att börja då.
Ja, men mellan 2 och 3 år har han varit bra liksom.
Riktigt bra ska vi säga, inte bra utan typ bäst.
Typ bäst, ja. Och det är väl därför att han vill inte släppa ifrån sig den. Han håller på att tweeta en massa konstiga saker och att han liksom
han har ju intresserat, han har ju fått lite mer media på sig i år än vad liksom bara han och Cleveland spel har kanske.
Ja, exakt, han vill vara i fokus fortfarande, han vill inte att Steph Curry ska ta över det här.
Lite ego finns nog det. Han skulle nog gärna vilja tvåla till Steph Curry i NBA Finals, det är jag helt övertygad om.
Ja, det tror jag också. Ja, men vi kan väl börja med våran playoffs preview då, helt enkelt. Vi har tänkt att köra lagen i väst idag. Och vi börjar väl med matchupen mellan ettan och åttan i väst. Nämligen Golden State Warriors mot Houston Rockets. Och ja, Houston Rockets knep till slut den här sista åttonde platsen.
Den satt ganska djupt inne.
Satt väldigt djupt inne. Ett par olägliga förluster för Utah och ett par olägliga vinster för Houston. Så ja, knep de helt enkelt åttonde platsen helt enkelt. Och får mardrömsmotstånd i Golden State Warriors.
Grattis!
Ja, precis. Och tittar man under säsongen så har ja, Golden State Warriors vunnit alla tre matcher de har spelat.
Med i snitt 12 poäng.
Mm. Så att det är ganska tydligt där i alla fall. Och ja, Houston, vad ska vi säga om deras säsong egentligen?
Turbulent tror jag är ett bra ord. Jag vet inte, vad Kevin McHale vart och sparkade efter typ 15-20 matcher. Det gick väldigt fort. Så in med ny tränare. Och det har varit de har tradat bort spelare som fått komma tillbaka. Det har varit liksom flyttrykte med Dwight Howard under långa stunder. Det har varit rykte om att han inte går ihop med James Harden som är deras stora stjärna, bla 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 bla. Så att det har varit otroligt mycket som inte kretsat kring just basketen i år för just Rockets.
Ja. Och möte Golden State som har vunnit, som sagt, vi pratar om bästa lag i grundsäsongen någonsin. Key matchup, alltså vilken matchup som känns som viktigast i den här serien, det måste väl ändå vara den mellan James Harden och Klay Thompson.
Det vill säga, man skulle kunna sätta Steph Curry och James Harden, men där ska om man ska gå positionsmässigt så kan den få mest avgörande faktor, Klay Thompson och James Harden, känns det som.
Jo, för att det är ju, James Harden är ju hela Houstons offensiv kan vi väl säga egentligen. Och Klay Thompson är väl den spelaren som ja, troligtvis kommer få uppdraget att vakta James Harden. Och Klay Thompson är en mycket bra defensiv spelare. Kommer absolut få röster till något av all defensive team, NBA-teamsen här i när det vankas utmärkelser. Det tror jag absolut.
Till skillnad från James Harden.
Som bland dem, nej. Mindre bra kan vi väl säga. Och ja, vad tror vi? Eller vad tror vi? Jag är ganska säker på vad jag tror. Men har Houston någon chans att vinna den här serien överhuvudtaget?
Alltså det är ju så här, om bortser man från Golden State så är ju Rockets kanske det laget i botten av väst som liksom har den potentiellt högsta nivån. Dels för att James Harden är den bästa spelaren bland de lagen. Och de har, känns som lite outnyttjad kapital i Dwight Howard, om han skulle nu blomma ut fullständigt. Så att då skulle de ju kunna liksom göra någonting. Det är laget som egentligen skulle kunna överraska. Men hade de något annat lag än Golden State hade jag velat sagt det. Men jag kan inte riktigt tro på det här.
Det finns ingen risk för baksmälla hos Golden State Warriors. Har jagat det här rekordet, fått spela väldigt hårt sista matcherna. I och för sig har ju fått spela väldigt hårt också för att jaga den här åttonde platsen. Så det kanske jämnar ut
ja,
sig.
Ja, de har inte slappnat av heller. Och sen, det var ju liksom, Stephen Curry sa väl i intervju efter deras match att, alltså, jag kan säga att starterna spelade inte fjärde. Det var ingen igen match den här sista mot Memphis, utan starterna spelar inte, och han sa att det här, liksom, vi är redo för i helgen. Så att, men jag vet inte, det är så här, kan James Harden vinna en match åt Rockets mot Golden State?
Möjligen, han gör så här 47 poäng och helt och är så här 23 av 25 från straff.
Ja,
det är något sånt. Ja, det är möjligen det scenariot jag kan se.
Ja, för det är så här, och man skulle ju vilja säga 4-0, men det är så. Ja, fan om inte de kan överraska. Det ser jag som en överraskning. Att de kan överraska och vinna en match typ.
Ja, nej, men för även om de nu efter 82 grundsäsongsmatcher skulle lista ut hur man ska använda Dwight Howard på ett vettigt sätt.
Ja, så mot förmodan.
Så har ändå Golden State Warriors både Andrew Bogut och Festus Ezeli.
Som är hela nu faktiskt.
Som är, ja, exakt, till slut är hela och båda är väldigt bra defensiva centra.
Ja, så är det, så att det oftast är det ju så att Golden State har inte så många matchup-problem. Det brukar lösa sig. De brukar kunna styra lite matchupsen till sin fördel, och det ser väl ut som de skulle kunna göra det i det här fallet också.
Ja, nej, men att de har vunnit, Golden State Warriors har vunnit 11 av de 12 senaste matcherna mot Houston. De har vunnit, de är 5-1 på bortaplan, alltså i Houston. Och vad tror du? Är det 4-0, 4-1? Vad känner du?
Jag säger så här, jag har en annan som jag tycker är säkrare 4-0-serie, så att jag får se 4-1 här. James Harden vinner en match.
Ja, 4-0 säger jag. 4-0 säger jag. Ja. Det här är... Nej, det är ingen chans, säger jag. Det är för sent. Det är för sent att rädda det här skeppet.
Ja, jag skulle säga att oddsen är nog på din sida.
Ja, vad bra, vad bra. Vi går vidare till matchupen mellan lag nummer 2 och lag nummer 7. San Antonio Spurs och Memphis Grizzlies. Och Memphis Grizzlies, de droppade ganska ordentligt här på senaste matcherna. De låg på en femte plats väldigt, väldigt länge under säsongen.
Ja, typ sen, ja, sen ur minnestiden. Sen i början av säsongen så har de legat på femte plats.
Ja, exakt. Legat på femte platsen. Portland gick om dem för ett antal matcher sen här. Och man tänkte, ja men Memphis, man kan ligga kvar på sjätteplatsen här. Men det gjorde de inte. De droppade ända ner till sjundeplatsen faktiskt. Med samma rekord som Dallas Mavericks. Och ja, det är ju, får man säga att Memphis Grizzlies är den matchup man ville ha om man var i topp 4?
Ja. Det, för vi som Clippers-fans hade nog hellre sett att vi hade mött Memphis återigen i första runda i slutspelet. Kanske mer än, hade vi sett fram emot en sån serie det här året mer än någon annan. För då har vi ju alltid varit oroliga. Men ja. Nej, som sagt, jag nämnde att jag hade en säker typ, eller en säkrare sweep än Golden State Rockets. Och det tror jag att det är den här. Det här kan vara den ojämnaste matchupen i första rundan.
Ja, för att Grizzly saknar både Mike Conley, de saknar Marc Gasol och den enda, de har Zach Randolph ungefär. Sen är det klart tveksamma spelare i det här laget. De har ju som sagt under säsongen haft totalt 28 spelare som har spelat någonting för dem. Nytt NBA-rekord för övrigt. Och det är så mycket spelare som man inte känner igen, som man tycker inte borde inte vara med i ett slutspelslag. Men här är vi, och det är väldigt ojämnt, det känns som det. Om man ska titta på en nyckelmatchup i den här serien, så det finns ju bara en egentligen. Det är Zach Randolph mot LaMarcus Aldridge, alltså power forward mot power forward helt enkelt. För att den enda vettiga spelaren i Grizzly.
Ja, det är inte för San Antonios del man får kolla på, utan man får bara kolla på Grizzly och så bara matcha positionen med San Antonio. För att det hade typ inte spelat någon vilken position det var.
Så att, nej, jag vet inte, det känns som det här är en väldigt, man behöver inte analysera så mycket, känns det som. Det, kan Memphis ta en match?
Nej, jag tror inte det.
Då ska vi få se en så här 38 poängs match från Zach Randolph. Matt Barnes sätter 7 av 9 treor och
Len Stevenson
får en triple double. Det är liksom, det är så otroligt så att det är helt otroligt.
Nej, men...
det var roligt.
Ja, det var bra formulerat.
Ja, tack. Bra.
Nej, men
bra ordförråd.
Det känns ju som liksom San Antonio matchar ut dem i stort sett, alltså på guardsidan utan Mike Conley. Mike Conley hade gjort en jättestor skillnad, bara han tror jag. Och sen Kawhi Leonard mot Matt Barnes. Jag är tveksam. Sen när liksom kommer de spela Tim Duncan eller Marcus Aldridge, så har de väl inte, så kan de ju ha problem då när de saknar Marc Gasol. Det hade varit en bra matchup annars med Gasol, Zach Randolph mot Aldridge, Duncan. Det är helt storleksmässigt, men nu saknar man ju som sagt sin defensiva grundstomme i Marc Gasol, så att nej, det här är liten skrällchans för Memphis.
Väldigt liten.
Ytterst.
Obefintlig.
Minimal.
Ja, så att det behövs inte så mycket analys här. Det kommer väl, både du och jag tror att den här matchen kommer sluta 4-0.
Ja, jag tror det.
Kul att vi kan vara överens om någonting i alla fall. Vi går vidare till matchupen mellan lag nummer 3 och lag nummer 6. Nämligen Oklahoma City Thunder och Dallas Mavericks som... Ja, en otrolig run sista matchen här. Kämpade sig tillbaka. det såg ut att vara på väg. Man tänkte, oj då, det här, nu kan de missa slutspel. Det här kan sluta riktigt illa.
Det var ju sambandet med Chandler Parsons. När han gick sönder och skulle bli borta resten av säsongen, då tänkte man, oj, nu kanske de börjar, att de börjar dala neråt.
Ja, men vänt på det väldigt bra. De vann väl 6-7 raka matcher och avslutade säsongen på ett väldigt bra sätt. Nu ska jag faktiskt kolla hur 7-3, okej, sista 10 matcherna var väldigt bra jämfört med Houston och Utah i alla fall. Så var det bättre, så kan vi väl säga. Och även Memphis, Memphis 1-9 sista 10, vilket inte var.
Dallas hade väl en viktig vinst där, var mot Utah. De hade den här matchupen precis i, liksom mellan de här lagen som var kampen, och de lyckades vinna den, vilket var väldigt betydande.
Ja, ja men precis. Och nyckelmatchupen i den här serien. Ja, Russell Westbrook mot vem, vilken av Mavericks 4 point guards han möter?
Mer eller mindre. Det är så här, ja, och jag har ju lite så här, för i Dallas, när Dallas har gått på den här runden, så det var ju, pratade vi, nämnde vi också i förra podden, så tror jag att JJ Barea har ju varit lite het på sista tiden. Men det känns inte riktigt som att han är den bästa matchen för att stoppa Russell Westbrook. Han känns som att han har inte så mycket att sätta emot det.
Nej, tyvärr tror jag både Raymond Felton och J.J. Barea har lite tufft. Även Devin Harris också, i alla fall storleksmässigt. Darren Williams kan matcha upp med honom rätt bra storleksmässigt. För båda kan ibland backa ner mot honom point guard om de är mindre. För att båda är lite större, starkare point guards, kan vi säga.
Men hänger han med i sidled?
Det var väl det jag tänkte komma till. Att, nej, han hänger inte med där istället. Så att... jag tror det, tyvärr har Dallas ganska stora problem och stoppar Russell Westbrook. För om man nu skulle sätta Wesley Matthews på
som är sin bästa perimeter defender,
precis, på Russell Westbrook, vem sätter man då på Kevin Durant? Sätter du i rookien Justin Anderson på Kevin Durant och säger lycka till?
Ja, det är så här, gör det du kan. Men det är just det liksom, för att som det ser ut den här säsongen, för att stoppa Oklahoma så behöver man stoppa Russell Westbrook och Kevin Durant. Och har man inte matchupen till att stoppa båda dem, så blir det väldigt tufft.
Ja, och det ser problem. Och Dallas är väl inget jättebra defensivt lag heller. Det är också ett offensivt lag. Samma sak som Oklahoma, som också hade Leos näst bästa offensiv den här säsongen. Så det känns som det här kommer bli lite av en shootout. Alltså, vilket lag gör mest poäng? Och... då ser jag väl att Dallas kan få det lite tufft mot The Thunders scoring power med Durant och Westbrook.
Ja, det känns som jag sagt. Kastar man skiter i att kolla på defensiven, så Oklahoma har för mycket vapen för att de inte ska vara bättre i offensiven. Det känns jobbigt för Dallas på något sätt.
Ja, man har väl ändå hyfsade matcher mot Dirk Nowitzki som är stjärnan i Dallas. Man har ju Serge Ibaka, man har Steven Adams. Man kan slänga lite spelare på honom helt enkelt och skapa lite problem för honom med längd framförallt. Och ja, jag ska väl ändå nämna att Oklahoma väldigt dåligt fjärde kvartslag den här säsongen.
Ja, typ... om det
bara... de låg minus totalt i fjärde kvarten den här säsongen. Om man räknar, de låg liksom plus 150 de andra tre per kvart, liksom 150 150 150. Men i sista låg de minus typ vad det var, 10-20 eller någonting, vilket är oroande.
Russell Westbrook har ju också varit väldigt, vet jag att hans stats också är sämre i fjärde kvarten, eller han har tendens att ha gjort en del dumma beslut just när det gäller lite saker. Och de har ju flera gånger under säsongen tappat stora ledningar som de haft inför fjärde korten. Det är liksom tappat det helt, liksom typ 15 poäng. Typ var det inte det Clippers matchen, va?
Jo, precis.
Tog
precis.
Typ 15 och, poäng.
Ja, men det blir det. Deras offensiv blir lite enspårig i slutet av matcherna. Man gillar att spela, men kanske med hennes kanter. Nej, för sig, man har inte spelat så mycket med hennes kanter i slutet. Men även defensiven tappar de i slutet på matchen. Jag vet inte om de tappar fokus eller vad det är. Det är konstigt på något sätt. Om det är coachens Billy Donovans fel eller vems fel det är. Så det finns ändå lite svagheter hos Oklahoma.
Ja, alltså jämför du coachmatchen. Det är väl den Dallas vinner. Rick Carlisle är alltid en av de, liksom, räknas alltid som en av toppcoacherna i ligan. Och han skulle känns just i slutspelen, han får så här läsa in motståndarna och verkligen anpassa sig för dem, så känns det som att typ han själv kan vinna en match i slutspel, betyda en match i slutspel.
Ja, det är imponerande vad han har gjort på, med så lite folk.
Alltså, med så lite material. Så här, ja. Titel Dallas. Bara.
Nej, så är det. Nu lugnar vi ner oss, tycker jag. Men,
ja, men, alltså, nej, men det finns... jag tänker, om du tittar bakåt ett par år.
Jaha, du tänker ja. Så att Dallas har vunnit en titel ja, med Rick Carlisle.
Och det var inte så här superimponerande spelmaterial heller, än bättre än vad det var nu.
Ja, jo, de hade en titel, så att, och de hade mot Miami Heat med Big Three, med Lee Rames i laget. Så att...
och, men jag kan säga att det var de absolut inte favoriter till att göra, så att, det gjorde han bra
det
i
var
alla
de
inte.
Nej, men de har ändå skapat problem för vissa topplag senaste åren i slutspelet. Det året San Antonio vann titeln för 2 år sedan var ju den svåraste serien de hade ja, mot just den, Dallas Mavericks.
Den var jobbig för dem, den satt djupt inne den serien.
Ja, efter sju matcher, så att det var... Nej, Dallas skapar problem för lag av någon märklig anledning. Men vi kan väl komma överens om att vi tror Oklahoma vinner den här serien. Mm. Men Mavericks, har de någon chans att ta en match?
Ja, kan det bli 4-1 eller 4-2? Jag tror inte de tar det till 7 matcher, men 5 eller 6 matcher känns väldigt rimligt.
Ja, jag lutar åt 5 matcher, 4-1 tror jag. De kommer norpa någon och det kommer vara jämnt ett par till. Men
ja, men det är så, de kommer, känns som att de kommer knipa en hemmamatch och sen att det kommer vara en riktigt, riktigt jämn match i övrigt i alla fall. Sen om den tippar över så att Dallas vinner eller att Oklahoma vinner den, just den matchen. Det är så här, ja, beror på situation. Det är liksom ett coin flip.
Mm. Men är det inte konstigt egentligen? Oklahoma säger det, de vann 55 matcher den här säsongen. Hur kan de inte vinna mer matcher när man har två av de 7 bästa spelarna i ligan i laget?
Jag vet inte.
För om du rankar spelarna, Steph Curry, LeBron James, ja, inte, utan inbördesordning. Om du bara rankar de 7 bästa spelarna i ligan.
Kawhi Leonard.
Ja, LeBron James, Steph Curry, LeBron James, Kevin Durant, Chris Paul, Russell Westbrook, Draymond Green.
Typ.
Du har, ja. Oavsett vilken ordning du vill ha så är ju den där de 7 bästa spelarna. Möjligen slänga in Paul George, men han har inte alls varit lika bra
för Indiana. Nej, han har ingenting där att göra just nu.
Och Houston har inte heller, James Harden har inte heller där att göra. Så det är de 7 spelarna. Så säg att de har kanske topp 6, 2 topp 6 spelare.
Ja.
Men vinner bara 55 matcher. Det är konstigt egentligen, tycker jag.
Ja, nej, men det finns en viss kritik om hur laget spelare och... Jag vet inte om kritiken framförallt kanske faller då på Billy Donovan, men...
Ja, hur det är uppbyggt
ja,
också.
Det är någonting att det är i längden kanske för mycket som kretsar just kring isolations för antingen Westbrook eller Durant. Att det inte, kanske inte riktigt är hållbart för länge, jag vet inte, men då, man tycker att de borde kunna lösa det bättre.
Mm. Men nej, så är det inte. Men som sagt, de är klara favoriter i alla fall mot alla smäll.
Japp.
Avslutande matchupen mellan fjärde och femte laget i väst. Då är det mellan Los Angeles Clippers och Portland Trailblazers. Och ja, det är ju den fjärde bästa laget mot det femte bästa laget, måste vi väl ändå säga. Det
är, och det är den klart jämnaste matchupen.
Helt klart. Ja. Det här var, som Clippers-fan så hade ju mycket hellre mött Dallas eller Memphis, så kan jag säga.
Ja, definitivt.
Det är inte ens nära.
Nej, och Dallas hade nog kunnat ställa till det för Clippers också. Men det är just att Dallas och Memphis är inte lika starka i år. Och man vet också vad man har dem lite grann. Det är lag som har varit med väldigt länge och presterar ungefär lika hela tiden. Portland känns som så här ungt och hungrigt, så att de skulle kunna få för sig någonting.
Ja, det kan hända lite vad som helst. De har Damian Lillard som snittar över 25 poäng per match. Man har CJ McCollum som snittar över 20 poäng per match. Och Lillard kan ju avgöra matcher på egen hand ibland.
Ja, definitivt.
Vilket är oroande, kan vi väl säga. Och nyckelmatchappen i den här serien är ju mellan Chris Paul, Damian Lillard. Lagens 2 bästa spelare. Och ja, lite äldre generationer mot lite yngre generationer. En scoring point guard mot en pass first point guard. Och... ja, Clippers gick 3-1 under grundsäsongen mot Portland Trailblazers. Lite kul match det här, eftersom CJ McCollum nekades ju att spela en match mot Clippers då de hade glömt skriva in honom i matchprotokollet. Och de gick och frågade Doc Rivers innan matchen då, får CJ McCollum spela? Det är bara okej för dig så får han spela, annars spelar han inte. och Doc Rivers sa nej. Så att det är lite infekterat det här, vilket är kul.
Bara för att bygga upp till någon slags slutspelsrivalitet som hade funnits typ om de hade mött Memphis från början. Så bygga upp en ny rivalitet. Sen som sagt, det ett långskott just när det gäller det där. Men
det är tveksamt om det kommer hända igen.
Ja, men lite så.
Ja, men intressant där. Chris Paul sköt bara 41% från golvet mot Portland Trailblazers under grundsäsongen under de fyra matcherna. Men Damian Lillard sköt bara 32% mot Clippers. Så att, som sagt, Chris Paul är en bra försvarare. Men han kommer få jobba hårt, så är det.
Ja, nej, det är typ att Damian Lillards kanske starkaste vapen är typ hans pick and roll offensiv. Och Clippers har under säsongen liksom minskat ner effektiviteten på den. De har tagit bort ett av hans starkaste vapen, kan man säga. Och då det visade sig direkt när han skjuter så pass dåligt från golvet. Så att ja, kan Clippers bara, det känns ju som, kan Clippers lösa det defensivt, så kommer det lösa sig offensivt bara. Det kommer ordna upp sig på något sätt.
Ja, Blake Griffin inte riktigt tillbaka.
Nej, stort frågetecken just nu kring hans status. Han är inte tillbaka. Det kan vi inte säga. Men
nej,
kommer han hitta tillbaka under slutspelet, eller kommer han alltid vara en skugga av sig själv för resten av det här slutspelet?
Det finns en risk för det, tyvärr så jag tror det kommer se ut. Men den största frågan tror jag är Clippers ett bättre lag med eller utan honom på planen? Och vad kommer Doc Rivers göra i crunch time när det är jämnt och matchen står på spel? Kommer han spela med Blake Griffin eller inte?
Det är också, det beror så jävla mycket på. DeAndre Jordan vill man ju in rent defensivt. Och jag skulle klara mig med honom offensivt också. Om han och Chris Paul bara kör pick and rolls. Men det är ju hans straffkast. Det kan du ju avgöra. Det kan ju liksom ta beslutet ur Doc Rivers händer. Ibland kan man inte spela DeAndre Jordan i slutet av matcherna. Det går inte. Då måste han i stort sett spela Blake Griffin.
Ja, och som sagt, vad ska man avgöra den här serien? Det känns som om Portland ska vinna den här serien, då måste CJ McCollum och Damian Lillard gå bananas. Det ska inte gå att stoppa dem. Och för att det finns inte så mycket slutspelsrutin hos Portland. Det är ganska många orutinerade.
Minimal.
Det var många nya spelare, och det var ju just därför man trodde inte att det här skulle gå vägen. Nej, så här bra skulle de inte vara.
Att de skulle sluta femma.
Det trodde man verkligen inte. Ja. Nej, så att man vet inte riktigt vart man har Clippers. Vi får hoppas att vi vet vart vi har Portland och de är så bra som vi tror de är. Och inte mer än det, kan man säga.
Nej, de sagt. Lite hänger på Blake Griffin hur enkelt det här ska vara, men det känns som Chris Paul är tillräckligt bra med resten av laget för att det ändå ska räcka till vinst i slutändan.
Vad tror du då? Hur många matcher kommer det ta för Clippers att vinna det?
Jag vill säga typ 6, men jag är rädd för 7.
Ja, jag lutar åt 6. Portland kommer vinna 2 matcher, tror jag.
Ja, 2 matcher tror jag att de vinner. Jag hoppas att de inte vinner 3.
Nej.
Jag hoppas inte att de vinner 4. Men...
Nej, så att vi slipper bli oroliga, kan man säga.
Nej, men 6 matcher känns väl rimligt ändå.
Ja, och det här är väl kanske den bästa matchupen. Eller bästa serien, eller, kan vi väl säga.
Mest intressanta.
I alla fall i väst. För att det är den absolut jämnaste. Och kommer vara den vi kommer följa absolut närmast, så kan vi säga.
Av flera anledningar då.
Av flera anledningar. Följ oss på Twitter, @NBA-podden. Läs även artikeln som kommer ut samtidigt som den här podcasten.
På svenskafans.com.
På svenskafans.com, där jag med hjälp av Niklas sätter betyg på lagdelarna hos slutbeslagen. Jag vet inte, satt jag mig själv för mycket fokus där, Niklas?
Nej, absolut.
Du bara skakar på
huvudet. Nej, det var med hjälp av Niklas. Det är så här, du skickade över en lista som jag typ tittade igenom. Ja, men det här såg okej ut.
Ja, bara, du är inte helt dum.
Nej, och sen bara, ja, men det här såg lite konstigt ut. Bara, ja, jag vet.
Ja.
Ja, bra.
Jag jobbar på det. Ja. Vi kommer såklart ut med en del för öst. Antingen imorgon eller i övermorgon.
Innan slutspelet drar igång har vi som mål.
ja, vi får hoppas att det gör det i alla fall. Men det kommer att komma ut i alla fall. Vi vill tacka för att ha lyssnat. Tills nästa gång så får ni ha det bra. Tack, hej.